på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Ett kort stycke ur Arvo Pärts Spiegel in Spiegel. Och det är Sveriges Radio P1 du lyssnar till. Klockan är 12.
Det här är Ekot. Danmark stärker upp sin militära närvaro på Grönland. Det rapporterar Dagens Nyheter. Bland annat ska man börja patrullera ön med stridsflyg och man ska också stärka upp närvaron till havs i Arktis med en fregatt. I ett pressmeddelande skriver Grönlands utrikes- och självständighetsminister att den säkerhetspolitiska situationen kräver att försvaret tränar på operationer i och runt Grönland. I Bulgarien där har 75 personer som bor på illegala äldreboenden räddats efter att ha utsatts för omfattande vanvård, rapporterar Bulgariens nationella nyhetsbyrå BTA. Ägarna ska ha hyrt ut rum för 4 000 kronor i månaden och enligt de bulgariska myndigheterna ska de boende ha blivit misshandlade, bundna och sövda och har låsts in i smutsiga rum. 5 personer har gripits och en utredning om kidnappning, våld och vanvård har inletts. Redan om 5 år kan Afghanistans huvudstad Kabul vara utan dricksvatten, rapporterar The Guardian. Orsaken uppges vara att vattennivån i stadens reservoarer sjunkit med 30 meter de senaste 10 åren på grund av klimatförändringar och att staden växt snabbt. Det är enligt en rapport från den humanitära organisationen Mercy Corps. I Kabul bor runt 7 miljoner människor och förutom sjunkande vattennivåer klassas uppemot 80% av grundvattnet där som osäkert med höga halter av gifter och kloakvatten. För andra kvällen i rad slog Håkan Hellström publikrekord på Ullevi i Göteborg, rapporterar Aftonbladet. Under kvällens spelning var 73 781 personer på plats och såg Hellström uppträda. Det är drygt 600 fler än i fredags. Det avslutar Ekot vid midnatt i studion Ola Jonocker Dunkus.
P1, Sveriges Radio.
Så det har blivit söndag 8 juni och nu i P1-natten om politik. Ordet går till Parisa Höglund.
Invandringens kostnader blir ett slagträ i migrationsdebatten, men hur tungt väger det? Och Moderaterna deppar när avståndet till oppositionen ökar. Går det att vända skutan med valet runt hörnet? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som spelas in på förmiddagen den 5 juni 2025. Hej Helena Isén.
Hejsan.
Hej Fredrik Furtenbach.
Hallå där.
I veckan kom Konjunkturinstitutets rapport om invandringens kostnader. Regeringen gav i det reviderade tidavtalet 2023 KI uppdraget att analysera nettoeffekterna för invandringen till Sverige, som man beskriver det korrekt, mellan åren 83 och 22. Och nu är det klart. Fredrik, vad landar Konjunkturinstitutet i?
De har gjort ett jättejobb får man väl säga. De har haft både hängslen och livrem och både presenterat olika rapporter med både egna och utomstående forskare. De är väl medvetna om att detta är ett ämne som väcker känslor. Det är ju Sverigedemokraterna som har drivit fram den här beställningen till Konjunkturinstitutet. Och de säger då för det första att det går inte att slå fast, att helt enkelt säga så här. Det här, så här mycket har invandringen kostat eller lönat sig totalt för Sverige, så enkelt är det inte. De har inte kunnat se den totala effekten på till exempel jobb, löner, tillväxt, produktivitet. Fast de drar ändå då ett antal slutsatser om vad invandringen har betytt för de offentliga finanserna. Om du som lyssnar blir arg av det här så är det alltså Konjunkturinstitutet som du ska mejla. Inte har lyssnat på det här programmet.
Inte Fredrik?
Nej, precis.
Jaha, okej. Okay.
Men de kommer fram till att på 80-talet och just 2022, det sista undersökta året, då gav migrationen totalt ett plus. På plussidan ligger då skatteintäkter, på minussidan ligger olika bidrag, vård och skola till exempel. Perioden däremellan är det alltså inte ett plus utan ett minus. Och det är ganska stor skillnad på arbetskraftsinvandring och asylinvandring, det vill säga människor som flyr från krig och förtryck. Och en grundslutsats kan man säga är att asylinvandring kostar ofta i slutänden. Det ger ett negativt netto för statskassan. Medan arbetskraftsinvandring ofta lönar sig. Och det finns en beräkning som handlar om att en flykting har under den här perioden i snitt kostat de offentliga finanserna 25 000 kronor per år. Medan den som kommit hit för att ta ett erbjudet arbete ger ett netto på nästan 50 000 om året. Och även en del som har kommit hit på grund av asylskäl, vissa grupper, ger då skatteintäkter beroende på ålder, beroende på hur det går att få ett jobb. Efter lång tid så ger de som kollektiv pengar, alltså det ger en positiv nettoeffekt. I runda slängar tar det ungefär 15 år. Mm. Och medan arbetskraftsinvandrarna ger i snitt då skatteintäkter så åt som genast.
Och där stiger det också de senaste åren, och det beror väl på att det har kommit fler högkvalificerade arbetskraftsinvandrare på senare år, tror jag. Indiska ingenjörer och så vidare.
Just det, och just den här skillnaden då mellan flyktingar och arbetskraftsinvandrare, att det skulle skilja sig då mellan de här två grupperna, det är väl ingen skräll? Det här känner vi väl till?
Det är absolut inte någon skräll, den grundslutsatsen, men det här är ju ändå då första gången som en liksom statlig myndighet gör sitt bästa för att gå till botten då med den här frågan. Vad kostar detta eller vad ger det så att säga? Även om det är en begränsad genomgång som bara handlar om offentliga finanserna. Så att det finns ju ändå saker där som man inte har kunnat säga innan. Till exempel kan man väl säga att de har tittat extra även på 2022, det senaste året då, som går att undersöka. Då har de kommit fram till att de asylinvandrare som finns i Sverige kostade ungefär 22 miljarder. De som kom hit av andra skäl, alltså främst arbetskraftsinvandring, de gav de offentliga finanserna 28 miljarder netto. Så det finns, det är liksom en konkret siffra. En grej som jag tycker är rolig är att även svenskarna kostade pengarna för de offentliga finanserna 2022. Alltså vi kostade mer än vi gav, vi som är födda i Sverige 2022.
Så de enda som inte kostade något 2022, det var de indiska programmerarna?
Ja, exakt.
Okay.
Alltså svensken i genomsnitt gick back 700 kronor för staten under 2022. Men det förklaras ju på ett ganska enkelt sätt med många barn och gamla som kostar en hel del men inte jobbar och betalar skatt. Om man däremot jämför grupperna utifrån folk i arbetsför ålder så ligger infödda svenskar inte otippat då på ett väldigt stort netto plus.
De åren där mellan 83 och 22 där det har varit minus, det är ju de åren som Sverige tog emot väldigt, väldigt många. Alltså det var krig i världen, det var Balkan, det var Mellanöstern, sen var det Syrien. Så att det är verkligen de åren. Och sen 2022 att det var plus, det är väl också för att åtstramningen börjar kanske visa få effekt.
Ja, precis. Att det finns en arbetskraftsinvandring medan asylinvandringen då har minskat. Den här rapporten är väl ett ganska bra slagträ för den som vill ha arbetskraftsinvandring, får man väl säga.
Mm. Och för den som inte vill ha asylinvandring. Så att den passar ju Tidöpartiernas, deras idé om invandring, liksom mycket annat, bistånd och så vidare, är ju att det ska vara bra för Sverige. Så det är ju också ett slags paradigmskifte. Tidigare har man sagt att det är för asylinvandrarnas skull som man har en generös migrationspolitik. Det är liksom inte för att det ska vara bra för Sverige, även om vissa politiker har hävdat, även under krisens år, 14-15 och sådär, att det här på sikt skulle vara en vinstaffär för samhället. Men det är ju så att säga en skillnad i syn. För vem skull har man asylmottagning? Har man det för sin egen eller har man det för de som söker asyl?
En sak man gör är ju att bryta ner det här på olika etniska grupper, det vill säga vilka länder invandrare kommer ifrån. Eller hur?
Ja, precis. Och det vill säga hur mycket skatteintäkter ger dem så att säga. Och då är det så nu då att idag är flyktingar från till exempel forna Jugoslavien, Iran och Chile, de ger då pengar till statskassan eller till de offentliga finanserna, medan kostnaderna nu är störst för flyktingar från Syrien och från Somalia därefter.
Och de två sista är ju de som har varit i Sverige kortast tid.
Ja, precis. Och till skillnad från många debattörer på till exempel plattformen X så resonerar ju inte Konjunkturinstitutet kring om det här skulle bero på attityd eller kultur eller så, utan helt enkelt att de syrierna kom senast. Och det var många barn som kom också.
Men det har ju också med utbildningsnivå att göra. Till exempel iranier har en hög utbildningsnivå och har ju varit nettobidragsgivare länge. Detsamma gäller ju då indier, men de har ju kommit som arbetskraftsinvandrare i väldigt stor utsträckning då. Intressant på den där listan var att finländare går back mest av alla. Men det får ju sin förklaring, för de kom som arbetskraftsinvandrare och är pensionärer i princip hela gruppen.
Okej, man tittar alltså på skatt in jämfört med skattemedel ut då för olika grupper. Och enligt kritiker så är det lite svårt att mäta så, eftersom invandrare oftare än infödda är låginkomsttagare, det vill säga att de betalar mindre skatt till statskassan och samtidigt så kostar de ju i form av att deras barn går i skolan, man behöver vård och så vidare och så vidare. Ligger det någonting i det där? Att det blir liksom knepigt att mäta på det här sättet för att de är låginkomsttagare?
Ja, alltså man kan ju mäta så här om man bara vill ha en ekonomisk genomgång, tänker jag, men utan den stora tvistefrågan handlar väl här egentligen om, ska man mäta i pengar detta väldigt komplexa frågeområde?
Det har också varit en stor sak i den svenska invandringsdebatten, detta just att personer kommer med väldigt låg eller ingen utbildningsbakgrund och det finns väldigt få enkla jobb i Sverige och därför så resulterar den här stora invandringen i väldigt stor arbetslöshet, därför att de jobb som finns kräver högre kompetens.
Man kan väl säga också, tänkte jag på Helena, du sa att det passar Tidöpartierna, och det kan man väl säga på ett sätt. Samtidigt så har vi ju fått en stämning i debatten nu där även arbetskraftsinvandringen är betydligt mer ifrågasatt än vad den har varit.
När det gäller okvalificerade jobb då? Inte när det gäller kvalificerade jobb.
Nej, dataingenjörer från Indien är inte så ifrågasatta, men från att ha varit omgärdat av, och särskilt på borgerligt håll, en väldigt stor positivitet kring arbetskraftsinvandring och med väldigt låga lönekrav, så har det ju nu debatten blivit mera kylig även kring dem.
Tidöpartierna har närmat sig Socialdemokraterna som faktiskt har haft en, i alla fall historiskt, ganska restriktiv inställning till arbetskraftsinvandring. De har ju sagt att det här bör prövas mot arbetsmarknaden och de har ju tyckt att parterna ska pröva behovet av arbetskraftsinvandrare. Mm. Och de har sagt att vi har gott om folk som kan sköta de enkla jobben. Vi behöver inte släppa in människor från andra sidan jordklotet för att bli städare och så vidare.
Just det, det var ju diskussionen för några år sedan framförallt.
Ja. Ja.
Okej, enligt finansminister Elisabeth Svantesson är det här ett bevis för att den strama invandringspolitiken är rätt väg att gå.
Jag tycker att alla politiska beslut ska man veta konsekvenserna av om man ska ha en rätt bild och förståelse. Nu har vi fått svart på vitt också att kostnaden har varit höga under de här åren och visar också att den politik vi nu för med en stramare politik är rätt.
Är det så enkelt man ska läsa den här rapporten alltså? Att det visar sig att det kostar med flyktingar och därmed så har det varit rätt? Alltså är det så de kommer läsa det, våra politiker?
Jag tänker att de partier som är mera kritiska till migration, De tolkar det så här. De andra anser att frågan är fel ställd, så att säga. Det här handlar om medmänsklighet, inte bara om pengar.
Kan man säga att rapporten är beställd av Sverigedemokraterna? Det låter så.
Ja, men det är de som har drivit fram det och sen övertygat, sen fått igenom det i Tidöavtalet.
Sen har ju regeringar genom åren fått en del kritik, till exempel Riksrevisionen gick igenom olika stora reformer vad det gällde invandringspolitik. Jag kommer inte ihåg vilket år detta var, men de kritiserade då olika regeringar för att inte ha koll på konsekvenserna. Alltså att man inte, vilket man gör i andra lagstiftningsärenden, undersöker konsekvenserna av den förda politiken. Men det har man inte gjort då. Nästan genomgående var det så. Så att det var en ganska hård kritik från Riksrevisionen. Det är ju naturligtvis så att Sverigedemokraterna driver på för det här. Men jag tror att generellt så tycker man att det är bra att ha fakta på bordet.
Mm, det hörde mig på Svantesson.
Mm. Och dessutom just det här som jag nämnde då, att Tidöpartierna vill att saker och ting ska vara bra för Sverige. Invandringspolitiken ska gagna Sverige.
Vi har ju haft en väldigt, väldigt infekterad debatt om kostnaderna. Mm. Vad ska man säga? En sån här rapport hade ju nog inte, den hade inte sett dagens ljus för under alliansregeringen till exempel.
Det kan absolut man inte.
Just det, så den här kommer rätt i tid nu. Den tas emot dels av regeringen, av en majoritet, och sen så kanske jag ska komma in på det, hur Socialdemokraterna kanske uppfattar den, men den kanske liksom landar väl även där, för även de vill ju ha en stram invandringspolitik.
Ja, i alla fall borde de väl inte störa dem på samma sätt, men de är ju mycket mer, de är ju splittrade internt i sin syn på invandring där. Mm. Det finns ju grupper där som är väldigt vänligt inställda till flyktingmottagning.
Okej, om Moderaterna ser på det här som ett sätt att mäta vad som gynnar den svenska statskassan, så har Sverigedemokraterna en lite annorlunda syn på det. Och så här lät det när partiets ekonomisk-politiska talsperson Oscar Sjöstedt fick frågor om rapporten.
De bekräftar det vi har sagt i ganska många decennier. Flyktinginvandringen är på det stora hela kostsamt.
Är det inte värt om man ska rädda ett liv för någon som flyr ett krig?
Nej, men så tycker jag inte man kan se det. Utan vi kan inte föra en politik som är kostsam. Det går liksom inte.
Fast här talar han ju lite emot sin egen politik när det gäller ukrainarna till exempel. För där tycker de ju inte så.
Nej, just det.
Så att det varierar ju. Man ska gärna ta emot flyktingar från närområdet.
Nu låter han ju ändå rätt lik Svantesson, så jag sa emot mig själv. Men skiljer sig bilden på varför man ska ta emot eller inte ta emot flyktingar mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna ändå?
Ja, Sverigedemokraterna har ju under väldigt lång tid sagt att de ska ta sig emot mer i sitt närområde. Och Sverigedemokraterna har också talat om väldigt, väldigt höga kostnader för invandringen. Jag har inte hört någon besviken kommentar från en sverigedemokrat än. Jag vet inte om Helena har gjort det.
Nej.
Jag kan tänka mig att de är överraskade över att siffran var 25 000 per flykting och år. Tidigare det har gjorts försök av enskilda forskare innan, till exempel Joakim Röjst, som landade på högre tal. Jag kan tänka mig att rätt många sverigedemokrater förväntade sig högre tal, om man nu hade höga förväntningar på Konjunkturinstitutet. Det är väl en annan fråga i och för sig. Men
Joakim Röjst som då långsamt backade ut ur rummet när hans utredning inte blev så uppskattad.
Ja, det handlade ju om att han skulle utreda möjligheten att öka återvandringen, det vill säga frivillig återvandring. Och det, där schappade han ju, kan man säga. Han ville ju inte alls ens ställa upp på själva grundförutsättningen.
Men han var ju inte heller så glad över att hans då forskning om invandringens kostnader användes som ett slagträ i debatten.
Det är väl jobbigt att forska på ett ämne som är så infekterat och framförallt var så enormt infekterat. Mm.
Okej, när vi tar oppositionen då. Ni nämnde ju Socialdemokraterna. Det finns lite intern splittring i partiet kring den här strama invandringspolitiken. Men ni tror inte att vi kommer höra Magdalena Andersson hylla den här rapporten eller liksom se den som en bekräftelse också?
Min teori är att det blir pass om de skulle få frågor om den här. Jag tror inte att de kommer att säga någonting överhuvudtaget. Delvis just för det Fredrik nämner, att de är splittrade internt. Men också för att deras kompisar, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och i viss mån Centerpartiet, står för en helt annan linje.
Miljöpartiets Annika Hirvonen, hon kommenterade rapporten så här.
Det är ju ganska väntat att Sverige tjänar pengar när det kommer människor hit för att jobba, och att när vi använder vår medmänsklighet och tar hand om världens utsatta flyktingar så innebär det också en kostnad.
Det är ju ingen som säger emot att det skulle kosta, men man har olika problembeskrivning. Annika Hirvonen tycker inte det är ett problem att det kostar, för det är vårt ansvar så att säga.
Precis.
Då kan man ju inte mötas någonstans kring det rapporten visar egentligen.
Nej.
Det här med invandringspolitiken då inom oppositionen, Helena, du nämnde att Socialdemokraterna kommer passa på den frågan. Det gör ju inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet till exempel. Blir det slitningar då?
Nej, men alltså jag tror inte att Socialdemokraterna kommer att passa på immigrationsfrågan generellt, utan där tror jag att Magdalena Andersson pekar med hela handen, och visserligen på kongressen nu så mjukade de ju upp vissa skrivningar, men i slutändan så var det ju ändå så att vi ska ha en stram migrationspolitik under överskådlig tid, och där finns det inget förhandlingsutrymme skulle jag tippa, men så kommer ju inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att nöja sig med, framförallt inte Miljöpartiet tror jag. Det har ju Daniel Heldén, språkröret, sagt att de kommer att driva sin politik i eventuella regeringsförhandlingar efter valet.
Vi ska komma in på storlek och makt och vad man, hur hög röst man kan ha i det samtalet beroende på hur stor man är. Alldeles strax.
Man kan ha jättehög röst, även om man är väldigt liten.
Det har vi sett exempel på.
Det har vi absolut sett.
Okej, avslutningsvis då. Kommer det här leda till politiska åtgärder?
Nej, det tror jag inte. Det är så inkörda positioner i den här frågan. Utan det blir väl så att regeringspartierna säger det här har vi sagt hela tiden. Medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet väl säger då att ja, men det handlar inte om det. Det handlar om medmänsklighet, och Sverigedemokraterna. Ja, de säger också att vi har fått rätt, ja.
Okej, vi lämnar den rapporten där och går vidare till en annan sammanställning av siffror. Fredrik, julafton för dig.
Eller den 5 juni.
Ja.
Ja.
SCBs stora partisympatimätning landade ju i Fredrik Furtenbachs och alla andras knä idag.
Här i studion också Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator som suttit med miniräknare och knappat siffror och kollat. Vad är det du har tittat efter?
Så det är som Mikael Kulle i P1-morgon när du var där i morse och pratade om mätningen. Jag såg framför mig hur du satt i studion med någon så här kulram och enigma-aktig miniräknare för att dechiffrera mätningen. Var det så det såg ut?
Är det inte en sån där med en liten pappersrulle?
Kanske till och med det. Är det så du satt och knapprade?
Nej, men jag satt och räknade på blocken bara.
Okej. Okay. För det första, den här mätningen då, kan man beskriva den som den största mätningen av partisympatier?
Det finns ju andra stora som görs i samband med valet. Valundersökningarna från Göteborg och SVT Val. Men det här är den största förutom det som handlar om partisympati, ja.
Okej, så den väger tungt?
Ja, det gör den.
I stora drag då, vad kan man säga att mätningen visar?
Det finns några förlorare. Det handlar om Moderaterna och Sverigedemokraterna som tappar ungefär 1,5 procentenhet och landar på ungefär 18. Det handlar om Vänsterpartiet som tappar en dryg procentenhet och landar på drygt 7. Och det är deras lägsta siffra sen 2017. Moderaterna kanske ska klämma in här också att det är den lägsta sen 2019. Och sen bland de här som har förlorat så får man väl räkna trots allt de som ligger stadigt under spärren. Liberalerna på 2,8 som går ner marginellt. Kristdemokraterna som går upp marginellt men trots allt ligger kvar där under spärren. Och när det gäller vinnarna så handlar väl det i huvudsak om Centern som går upp en procentenhet och landar på 5,5. Och det handlar om Miljöpartiet som får 6,5% där, och det är den högsta siffran på 10 år faktiskt.
Mm. Sitter bara lyssnare nu och antecknar.
Ja, det hoppas jag.
Jag hoppas jag verkligen.
Ja, absolut.
Det här kommer på provet.
Ja. Om vi ska bryta ner de här siffrorna då, avståndet mellan oppositionen och regeringen växer. Det avståndet, vad skulle du säga att det beror på?
Räknar man Centern till Magdalena Anderssons regeringsunderlag, då leder ju de rödgröna med nästan 13 procent, vilket är ju väldigt mycket då. Om man inte räknar med Centern så finns det ett ganska bra övertag ändå, 7,3.
Och sanningen är ju att det har inte varit någon rolig vår för regeringen. Det har varit kris kring nationella säkerhetsrådgivaren. Det har varit nya fasansfulla gängmord. Jag tänker inte minst på det här trippelmordet i Uppsala. Allt fler barn som dras in i den här skiten, om man får uttrycka det så. Och fortsatta sprängdåd ser vi ju också. Dessutom mycket trasser i Liberalerna. Och sen utöver det, höga matpriser, fortfarande ganska höga räntor och ja, ett jobbigt kostnadsläge för hushållen. Så det finns ju en del att ta tag i.
Så det övergripande mörkret i vår samtid, det, liksom, det smittar av sig?
Ja, och de är ju själva besvikna och har någon slags krisinsikt kring det här. Det är normalt sett när det är krig och kris så brukar det kunna gynna sittande statsminister, men i det här fallet så är man då besviken inom Moderaterna för att Kristersson inte gynnas hittills i alla fall.
Det finns ju opinionsmätningar varje månad, så att det har ju märkts tidigare då att Moderaterna går ner, att maj här nu till exempel var en dålig månad, och de har ju någon form av kampanj. Det är ju en liten försmak av valrörelsen nu egentligen, ju när de gör sitt bästa för att rikta fokus mot Socialdemokraterna istället, och det är den politik de har klubbat på sin kongress.
Precis, de attackerar Socialdemokraterna. Elisabeth Svantesson har presskonferens där hon går igenom deras nyligen beslutade politik och sågar den. Så att det är verkligen en valrörelsestart.
När det ser så illa ut så måste man lite grann ta tillfället i akt och köra. Strategin får vara att man går hårt ut nu.
Ja, det är ett lite försök tidigare. De gör i alla fall. Så får man se hur det lyckas, men de måste ju hitta på något.
Men det här stora gapet då på 13%, lite beroende på hur man räknar, kan det inte vara så ett drygt år innan valet?
Om man ska prata statsvetarnas språk så brukar de säga att prediktionsvärdet av den här mätningen är lågt.
Det vill säga... Jag ska bara bläddra i min ordbok.
Jo, det är som att det är den här kristallkulan, det är inte mycket till kristallkula den här mätningen. Därför att det hinner hända så mycket, folk tänker inte på val nu. Det dröjer länge innan de börjar tänka på val. Men det är klart att det betyder ju något för dem. Aktiva och sådär, det är ju ett väldigt stort försprång ju.
Ja, om jag har sett rätt så ledde det rödgröna blocket, alltså som satt på regeringsmakten i maj 2021. Inte stort, men de ledde över oppositionen, så att det här är ju bekymmersamt. Men alltså då förlorade de ju ändå valet drygt ett år senare, så att helt klart kan ju mycket hända. Jag säger som statsvetare, ja. Prediktionsvärdet är lågt. Sen finns det väl en tröst för Tidöpartierna här, och det är att väldigt många är osäkra. Det är 22,1% här som inte kan uppge partisympati. I maj 2021 då så var det bara 13% som var osäkra. Så att det är ju en väldigt stor osäkerhet just nu.
Vad kan man tänka sig att det beror på då? Varför är folk så osäkra idag?
Knepiga omvärldsfrågor som man inte vet om det är någon som kan lösa, antar jag.
Om vi tittar på Moderaterna och Sverigedemokraterna, båda de partierna backar. Den lilla glädjen i det här för Moderaterna är väl att de inte är mindre än Sverigedemokraterna?
Nej, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd.
Men ändå.
Men det har väl ändå en viss psykologisk betydelse.
Jo.
Jag tror också att de blir glada att de inte ligger på 17%.
Nej, det är sant. Eller men i praktiken är de jämst, får man se dem som jämstora.
Men jag tror att en och annan faktiskt verkligen har legat sömnlös och tänkt att oj, tänk om det här blir en katastrofmätning för oss. Mm. Då hade det ju satt igång partiledarspekulationer, och börjar sådana väl snurra så kan de ju leva sitt eget liv.
Mm. Och när det gäller Sverigedemokraterna, då beror det delvis på att de låg högt då för ett år sedan.
KD och Liberalerna då, som hör till regeringen, de ligger under spärren. Hur illa är det?
Ja, men det är väl jätteilla för Liberalerna framförallt. Och det är ju också så att om båda de partierna ligger lågt under spärren, då minskar ju också chansen för stödröster. Annars hade man väl kunnat tänka sig att en annan sverigedemokrat hade kunnat stödrösta på KD och moderater på Liberalerna. Men om Liberalerna är så långt nere så att de bara ligger strax över 2% till exempel i mätningarna före valet, då kanske moderata stödröstare tänker att nej, jag vill inte kasta bort min röst helt. Och dessutom osäkerheten kring Liberalernas vägval. Vi vet ju inte hur det slutar. Om de Även om vi tror det så vet vi ju inte om de kommer att backa upp en ny tidregering riktigt.
Det finns mycket som kan förändras för Liberalernas del. En ny partiledare och ett nytt vägval.
Ja.
Okay. Om vi hoppar över till den andra sidan då. Vänsterpartiet går bakåt. Är det antisemitismeffekten?
Det tror jag att det är på något sätt. Inte minst kanske samma sak för dem, att det går inte att prata om politik. De får prata om annat.
Och det här bråket i parlamentet har väl inte heller hjälpt upp stödet direkt?
Nej. Ja, Centerpartiet går fram. Anna-Karin Hatt är glad. Är det hatteffekten?
Jag brukar vara lite försiktigare och säga att det handlar ju säkert om partiledarbytet, fast kanske lite mer indirekt. Det vill säga att innan har all publicitet handlat om splittring och bråk kring Demirok. Och nu bytte de och de gjorde det i enighet. Det vill säga de fick publicitet, ganska mycket publicitet för sitt byte, och de fick publicitet för det som skildes var att de var eniga. Så att, och hon är liksom en typ som man centerpartister känner igen och sådär. Så att bytet tror jag att det handlar om, även om det är mycket möjligt att det hade lyft även om de hade bytt till någon annan.
Och samtidigt har det ju, bytet har ju precis skett, så det har inte hunnit hända så mycket. Tror du Liberalerna tittar avundsjukt över på Centerpartiet, Helena?
De gör nog det, därför att Centerpartisterna fick en av sina drömkandidater, och det finns ju lite sådana även i Liberalerna, men jag tror att det blir svårare för Liberalerna.
Drömmar kan slå in.
Ja, det kan de ju, men jag tror att deras drottning Malmström, jag tappar förnamnet.
Cecilia,
henne kan man räkna bort. Sen så har de börjat spekulera om Erik Ullenhag nu. Men han har ju blivit nobbad av dem vid två tillfällen.
Mm.
Varför skulle han vara sugen? Men det spekuleras ju i att det skulle kunna bli aktuellt med Ullenhag.
Spännande!
Mm, det är våra kollegor här på Ekot som har förstått att ledande liberaler försöker övertala honom.
Liberalerna tyckte ju inte att han gick igenom rutan. Han var Nyamko Sabonis motkandidat. Men då, jag vet inte om han går mer genom rutan nu.
Nej, men om han ska komma hem och ta över så måste han ju veta att han får det. Han kan ju inte riskera samma snöppliga slut en gång till.
Nej. Om vi bara återgår till det sista partiet då i den här mätningen. Miljöpartiet går framåt, det gjorde de även i EU-valet. Kan man dra någon slutsats av de här två framgångarna?
Ja, men de hade det ju väldigt stökigt. De hade ju språkrörsgräl som tog allt syre under lång tid. Nu har de nya språkrör, Amanda Lind och Daniel Heldén. Och det mesta verkar ju vara frid och fröjd. Och så fokuserar de på miljö och klimat och har tonat ner andra delar av sin politik.
Okej, så frid och fröjd.
Mm.
Lite grann säger det här också emot det vi har pratat om när vi har pratat om partiledarbyten, att det inte har så mycket betydelse. Det har det. Hatt har betydelse. Språkrör har betydelse.
Ja, precis. Nej, men om man ska sammanfatta den där forskningen som Henrik Oskarsson hade gjort, så kan man väl säga att den gick ut på att det brukar ha väldigt små effekter, men när man lyfter bort ett riktigt sänke, då kan det ha effekt. Och så kan man, om man ska, man vill inte vara för elak, men Centerpartiet är väl trots allt ett exempel på detta.
Och med det säger vi tack för det. Vi sätter punkt för programmet där. Våra inrikespolitiska kommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Isén hörde vi. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
I Bannerheds bevingade vänner får vi höra personliga betraktelser av fågellivet. För Agneta Redell berättar författaren Thomas Bannerhed om den pågående säsongen.
Ja, liksom de tidigare då, har vi en björktrast här som skvattrar förbi. Liksom de tidigare säsongerna så är själva idén att jag försöker porträttera på ett lite personligt sätt de fåglar som finns i vår närhet här i Sverige. Och så varvas det med nyskrivna texter som jag har gjort, som läses av Reine Brynolfsson. Och så är vi ute i fält och tittar på en Pippi per program. Och den här säsongen så tänkte jag att vi skulle bekanta oss med några ganska vanliga arter, som till exempel knipan. En väldigt vanlig dykand som har ett så roligt parningsspel. Så att man får nästan dåligt samvete när man står och småskrattar åt den. Hannen flörtar ju med honan genom att kasta huvudet bakåt ända tills det tar emot ryggen. Alltså. Och det ser inte klokt ut helt enkelt. Alltså. Men den är tjusig och rolig att se på, så den ska vi försöka få med. Likaså kungsfågeln, som faktiskt är en av de 3-4 vanligaste fåglarna i Sverige. Och som man nog har mer kontakt med om man är ute i naturen än man kanske tänker på. Man ser sällan den, men den hörs överallt och nästan året runt. Små, små nolltunna pip uppifrån grantopparna hör man. Och då är det kungsfågeln, Sveriges minsta fågel. Men finns i flera miljoner exemplar.
Du Thomas, hur kommer det sig att det har blivit fåglar för dig?
Det har nog med språket att göra. Jag visste inget om fåglar som ung. Men när jag skulle skriva min första roman, Korparna, så var jag tvungen att läsa på för att kunna göra pojken Klas till fågelskådare.
Och då är det mänskliga språket, det är inte hur fåglarna låter?
Nej, utan hur vi benämner deras liv och har gett dem namn och så. Jag menar att fåglar har en blinkhinna och att de har undergump och en vingspegel. Alltså, det är så många vackra ord alltså. Och så artnamnen då med... Det finns fåglar som heter sommargylling och ängspiplärka och aftonfalk. Och så. Det är ju rena poesin, alltså bara själva namnen de har fått.
Poetiska fågelporträtt och tänkvärda betraktelser får vi i Bannerheds bevingade vänner varje lördag hela våren.
Och är det kanske så att du har missat något av dessa målande och inspirerande program? Du hittar dem alla i vår app Sveriges Radio Play. Och på hemsidan sverigesradio.se. Sök bara på Bannerhed så hittar du dem. Nu ska vi sända tredje och sista avsnittet av Hamlet från Sveriges Radiodrama. I förra avsnittet avslöjade Ofelia att hennes teaterlärare Hamlet har behandlat henne väldigt illa. Hamlet blir avstängd, men Ofelia är inte klar med honom. Hon bestämmer sig för att begå karaktärsmord på Hamlet i aulan. Varsågoda.
Det här är Hamlet av Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso. Tredje och sista delen.
God morgen, søde. Du kan snart komme ud.
God morgen.
Pubertal pojkdröm får man ändå säga. Arresteras för sin konst, check. Inlåst i dansk fyllecell, check. Förargelseväckande beteende. Ja, jag klädde av mig på färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Jag kanske viftade lite med... Ja, jag gjorde ett performance. Och nu sitter jag här och spelar in mitt vittnesmål. Min sanning. Jag sitter här och ska återge slutet. Det sista kapitlet på den sista skolan. Sista dagen med Claudius.
Vad fint att ni kunde komma med så kort varsel.
Jag var avstängd och hade gömt mig i flera dagar i mitt rum på skolan. Inte sett solen som en annan hikikomori. Men nu hade vi samlats på Claudius kontor. Och syftet med mötet? Att lösa den prekära situationen. Att mäkla fred. En student, min Ofelia som inte längre var min, hade kommit med grova anklagelser mot en lärare, jag, mot mig, moi. Det såg inte snyggt ut för någon. Det var definitionen av en prekär situation och syftet med mötet var alltså att lösa den internt. Ni förstår, mitt öde var i Ofelias händer nu.
Ja, det är så fint om vi kan bara reda ut det här, hörni.
Gertrud var också där naturligtvis. Mamma verkade på bra humör. Hon tänkte ju att jag bara befann mig i en psykos.
Ja, vi har ju samlats här för att se om vi kan lösa det här.
Jag har faktiskt ett förslag.
Ja, vi har ju samlats här för att sjunga We Shall Overcome.
Håll käften nu, okej?
Okay? Ofelia.
Jag vill anordna ett panelsamtal.
Ett panelsamtal? Du har ju kommit med uppgifter om att om Hamlets beteende och att han ska ha, ja, att du ska ha blivit utsatt, utnyttjad.
Ett panelsamtal om vad? Om teater, om skolan, väldigt meta.
Om skolan?
Ja, ja, om oss i aulan. Det blir finalen på mitt projekt och ni ska alla vara med.
Ja, men snälla Rara.
Skulle Ofelias dokumentära examensprojekt få se dagens ljus trots allt? Hennes förhandlingsteknik var imponerande. Ja, den autofiktiva antagonisten i hennes nät. Jag kunde inte annat än lyfta på hatten.
Visst, jag har utnyttjats av det här svinet.
Hej, hej.
Jag måste välja att vara en konstnär. Jag måste aktivt välja att inte vara ett offer.
Där blev jag kär igen. Jag älskade det. Det var min kopp te.
Allt känns så incestuöst, klaustrofobiskt, om man tittar på det utifrån. Kladdigt.
Ja, du.
Komplext.
Ja.
Komplext.
Ja.
Det vore en skam att inte utnyttja det här.
Ja.
Nej, vänta. Vänta lite.
Ge Ofelia en chans nu.
All we are saying, give her a chance.
Hamlet, skete, du behöver
inte. Nej, men på riktigt, det här förändrar allt. Kollektiv chockterapi, no logo, bjuder vi på Kiel.
Hamlet, chilla lite, okej? Okay. Gör du det här, Hamlet, då renskriver jag dig från synd.
Men är det här inte att hälla bensin på en redan farlig eld? Hamlet, är ju sjuk.
Det gör det bara ännu mer spännande.
Jag tänker inte vara med. Här går min gräns.
Ni ville lösa det här internt?
Ja.
Sa du? Om ni inte ställer upp, då går jag till media. Då kommer det svärma av journalister.
Jag litar på dig, Ofelia. Jag, naturligtvis är vi med.
Vilken ryggrad, härligt.
Vi gör det. Om lille Hamlet kan samla sig lite grann.
Hamlet?
Hamlet?
Yes box, bag in box.
Hamlet, kom igen nu för fan.
Förlåt, jag lovar, jag ska samla mig tillbaka till medeltiden. Jag var förvirrad, jag hade schabblat bort taktpinnen. Det var ju min hämnd som var det viktiga för fan. Min och pappas hämnd.
Hamlet, vänta!
Men taktpinnen hade nu blivit en stafettpinne i Ofelias bleka näve. Det fanns bara en jag behövde tala med.
Vänta!
Spöket i kostymförrådet.
Kan du stanna?
Låt mig vara, Horatio, jag har inte tid med dig.
Vad är det som händer?
Vad händer? Jag är pausad, jag är avstängd, jag är i limbo tills vidare. Läser du inte veckobrevet?
Men vänta, jag är på din sida. Vi kompletterar varandra.
Jag är avstängd, sa jag. Ofelias order.
Ofelias order? Du, jag hörde något om ett panelsamtal och du borde verkligen inte ställa upp på det om hon frågat dig, tro mig.
Jag fick bita mig i tungan för att inte slå honom på käften. Det var tur att jag inte hade en slapstick. Horatio, det är inte läge. Ingen får se mig här. Jag är en hemsk paria, visste du inte det? Jag är en pedofil på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och Ophelias panelsamtal, vad spelar det för roll? All PR är bra PR.
Men va? Har du röster i ditt huvud?
Jag har inte röster i mitt huvud, jag har en voice-over. Ja, det där med voice-over, det händer kanske inte en efterkonstruktion. Jag kom på det nu. Du, namaste, jag måste träffa min pappa nu. Jag behöver puttas i rätt riktning, om det så är fel riktning. Adjö, kan adjö.
Träffa spöket?
Jag behöver min pappas kärlek. Han är den enda som kan gjuta mod i mig.
Men jag finns ju här för dig.
Vi föds över graven. Alla män är en ö och kvinnan är ett hav. Och kärleken och ratio, kärleken mellan far och son är lösningen på allt. Och jag älskar öppna landskap. Adjö. Ja, jag borde kanske lyssna på Horatio. Men jag behövde inte mesig nykterhet. Jag behövde heta nycker som matchat mig.
Pappa?
Jag behövde pappa pepp. Inte dras ner i jorden på jorden.
Pappa, jag är tillbaka.
Pappa, är det här pappa?
Jag behöver dig, det går inte så bra just nu.
Där är du. Äntligen.
Egen hög person. Hög som ett hus. Hur går det med allt, lilla ponken?
Pappa, kan du lova mig att det här är på riktigt?
Varför skulle det inte vara på riktigt?
Mamma säger att jag är psykotisk.
Älskling, det här händer på riktigt, Hamlet. Det här är så riktigt som något kan vara.
Bra, bra. Men du, jag måste erkänna. Den här hämnden, det går inte särskilt bra. Jag trodde jag hade något på gång. Något alla typ Mishima. Något där verkliga döden och konsten kunde mötas. Jag var inspirerad.
Du flög för nära solen, som Stålmannen.
Jag gör både dig och mig besviken.
Var inte så hård mot dig själv.
Varför all denna kärlek nu?
Ja, hur ska jag... När jag levde... Jag ville ju vara närvarande pappa, men jag jobbar hela tiden. Det var därför
jag... Så du söp dygnet runt och knullade runt. Runt, 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 runt.
Bollen är rund.
Jo.
Bollen faller inte långt från avträdet och kuken har inga ögon. Och...
Nej.
Jag hatade mig själv. Jag kunde inte tillåta mig att älska någon som dig. Min egen avbild. Men jag gjorde det. Jag älskade dig.
Jag älskar dig, pappa.
Hamlet, jag kan bara inte lämna dig själv med spöket.
Jag hade precis ett healing moment. Pappa sa att han älskar mig.
Men vart är spöket?
Vad är rolig, pappa. Det får vi ändå igenom.
Vad är en hora gånger 10?
Hamlet, vad händer?
Det var tyst. Säg inte, pappa, säg inte. Hora gånger 10, hora 10, hora 10, hora 10. Geni, pappa.
Jag vet. Vad ska man suga av för att få karamellodiktstipendiet i det här landet egentligen?
Jag tror inte det delas ut på stumt, eller?
Men vad fan vet du om det?
Horatio, ta emot!
Vad ska jag med den till?
Men vad ska du med den inte till?
Jag fattar inte.
Vänta. Vi behöver en kniv. Här.
Okej.
App. Den är inte till dig. Den är till Hamlet.
Shit, pommes frites. Vilken vacker kniv, pappa.
Horatio, nu vill vi att du drar åt helvete.
Hamlet.
Knäck i öronen, Alice. Dra åt helvete, sa pappa. Och jag. Vi säger båda, stick och brinn. Vi vill inte ha dig här. Tjejer kan inte leka 3. Finna ett fel. Stick. Jag svek min enda vän. För vad? För pappa, som jag trodde var min nya vän.
Lyssna noga nu. Den där kniven.
Jävlar, vad vass. Är det en riktig kniv? Pappa, vad ska jag göra med den här?
Du ska döda Claudius naturligtvis. Ikväll, mitt på scenen.
Hur känner du till Ophelias panelsamtal?
Jag är ett spöke, jag vet allt. Och det var väl därför du kom. För att be mig om råd. Om hämnden.
Var det därför jag sökte upp honom? Det förstår jag, minns inte längre. Är du säker på att jag ska vara med i det där panelsamtalet? Jag har redan gjort en massa sjuka grejer, pappa.
Om alla bara får höra din sida av historien. Blir du en älskad antihjälte. Sen sticker du till och vrider om.
Sticker till och vrider om.
Det finns inget så älskvärt som en snart medelålders man som ber om ursäkt i ett offentligt sammanhang. För att citera Buddha.
Ja. Okej, pappa, jag lovar. Men visst älskar du mig?
Ja. Sluta tjata. Jag gillar dig.
Jag har din rygg.
Men vad som än händer, stick kniven i Claudius rygg, kapis?
Visst är det sorgligt? Jag hade nästan glömt hämnden. Jag var på väg mot själslig closure. Men när pappa poängterade knivens syfte fylldes jag av tvivel. Var jag bara en hjärntvättad fotsoldat? Jag behövde tänka. Jag behövde röka. Var det helvete mina cigaretter nu? Jag såg mina könseparatistiska små skyddslingar. Lejonkungens råttungar. Pojkarna som framfört mitt magnum opus. Precis vad jag behövde. De stod i rökrutan. Jag smög upp på dem bakifrån.
Här står ni och skvallrar, grabbar.
Magistern, är inte du...
Avstängd? Pausad? Satt på timeout? Jo, precis. Vi säger så. Men de som är mellan, grabbar. Jag har gjort en faustisk deal med hondjävulen.
Faustisk? Min egen lilla manosfär fick inte tro att deras gamla magister lät sig tystas, trampas ner av Ophelia.
Deras begränsade intellekt behövde hjälp att analysera den underliggande situationens komplexitet.
Grabbar, jag har inte hela dagen. Jag har hela natten. Är någon som har sig? Ska ni på Ophelias redovisning ikväll?
Det satt redan stora affischer tapetserade över hela skolan. Parodiska, postdigitala, konstiga internetkonstestetikaffischer, ni vet.
Är det obligatoriskt då?
Alla snackar om det. Hon ska tydligen presentera det som en talkshow.
Ett panelsamtal. Lite krystat om ni frågar mig.
Du är Claudius och Gertrud på scen. Sjukt ambitiös clout-bomb ändå. Men plus en hemlig gäst. Hoppas det är en kändis.
Jo. Moi. Va?
Ja. De skulle på kvällens show och det räckte för mig. Jag skulle ta tillbaka taktpinnen i det här narrativet. Jag skulle skrivas ren från synd och synas i samma rörelse. Panik, ångestanfall är bästa försvar. Men jag behövde fräscha upp mig. Jag gick till mitt rum. Jag sov 2-3 timmar på divanen. Jag duschade huvudet i handikapptoalettens handfat och bytte om. Lite nagellack. Lätt ögonskugga. Trasig transparent skjorta. Slipsen som en snara. Synliga revben. 500 sit-ups och lika många grodhopp. Det var dags för sista akten.
Jag har en tanke och en pistol. Min lilla mamma, min viol.
Jag gick rastlös omkring backstage som en äggsjuk höna. Jag väntade på min entré. På scenen satt Ophelia, flankerad av Claudius och Gertrud.
Det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Ingenting för mig.
Tusen tack och välkomna till min redovisning. En Näckros dagbok. Ge en varm applåd till Claudius och Gertrud. Tredje statsmakten från solen som jag kallar dem.
Det var ett obegripligt skämt och snott från mig. Jag kunde inte låta bli att känna ett sting av stolthet.
Det är så himla spännande att vara här.
Inte sant?
Ja, en ära att få vara en del av något så innovativt. Man känner sig ung på nytt.
Nu vill jag att ni öser all kärlek över ingen mindre än min ex-pojkvän. Yes, det är sant. Min så kallade mentor. Allas 30-årskrisande problematic fave-magister. Den misogyna situationisten i vårt situationship. Han tar bort hjälten i begreppet antihjälte. Han skulle kunna sälja sin mjälte för en flaska kir. Hamlet!
Jag hade inget val, det var bara att gilla läget, följa tangentens riktning.
Hamlet! Tack så mycket. Tack så mycket. Memento mori. Ska jag sitta här eller?
Här. Ja, så jag kommer lämna er nu. Jag ska bara trycka på play på min dator här borta.
Jag förstår inte, vi skulle väl ha ett panelsamtal.
Blir det radioteater? Så trevligt.
Jag tror att det är ett ljuddrama nu.
Nej, radio, fy fan.
Jag trodde att du skulle moderera.
Ha det så kul.
Men du kan ju moderera, mamma. Va? Du är ju moderator.
Kan du runka av mig nu? Snälla, det tar 2 minuter.
Hoppsan, Hamlet. Mustigt.
Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
Fy fan.
Bipolär masochistisk jojo.
Min äckliga svin.
Han är ju bara människa, låt honom vara.
Lilla jävla mansgrej.
Är det någon sorts sån där AI-degenererad grej?
Nej, det är jag har sagt så, exakt så. Men jag har inte mördat min egen bror.
Inte nu igen, Hamlet. Vi sa väl att det där var en vanföreställning.
Vilket vackert ord hon slängde sig med. Är det ens en teaterföreställning om det inte är en vanföreställning?
Det här är sant. Den där killen. Den där gubben. Vår allsmäktige prefekt. Han är en mördare.
Ja, Det här vill jag att du utvecklar, Hamlet. Vem har mördat sin bror, menar du?
Titta på den här filmen. Ser du ditt ansikte, va? Ser du ditt skyldiga tryne?
Men vad är det du pratar om? Jag ser bara en naken bild på Ophelia. Ta bort den.
Fan. Här, Mila. Titta här.
Hamlet, sluta nu.
Det där som du har fångat på bild, det är inte ett skyldigt ansikte. Det är bara ett ansikte som utsatts för kriminellt dålig teater.
Nej, du mördade min pappa, han har sagt det själv.
Ja, och så nu har vi kontakt med andervärlden. Övertygande.
Horatio kan intyga, det var han som först träffade spöket i kostymförrådet. Horatio, Horatio, är du här?
Ges dig upp då, hjälp mig hörni för fan.
Jäs eller på riktigt.
Horatio var, tror vi väl, inte där. Han skulle aldrig mer vara där för mig.
Vad vi snackar om spöket, vad har det här med Ophelia att göra?
Du är cancelled, gå av scenen.
Du dödade min pappa och nu ska jag döda dig.
Jag drog upp kniven i bakfickan. Min kniv, pappas kniv, vår kniv, Hamlets kniv. Och jag citerade Örjan Rambergs berömda ord när han anföll Börje Ahlstedt under en Hamlet-repetition.
Jag ska harpunera dig, din jävel!
I tumultet lyckades Claudius ta sig ner från scenen. Han drog Gertrud efter sig.
Kom,
de flydde genom en nödutgång.
Pass bort!
Nu var jag vill i brådet.
Lilla jävla
mansgrisen! Lugna ner er!
Jag hoppas ni njutit av showen. När ni hör det här har jag tagit livet av mig. Ridå, bitches. See you in hell.
Det är helt tyst. Tyst som i graven. Plötsligt tittade alla på sina mobiler. Det plingade överallt. Och sen riktades alla blickar mot mig.
Hörni, hon streamar sitt självmord.
Men fattar du? Du har dödat henne, du har dödat henne, Hamlet.
Herregud.
Var det verkligen det jag hade gjort? Men gud, hade jag dödat henne? Dödat Ophelia? Jag vet inte hur, men jag måste på något vis lyckats ta mig till mitt rum. Jag var mörbultad. Jag tömde den lilla kir som fanns kvar och jag skickade 1000 skamsna sms till Horatio.
Hej, Hamlet.
Han kom till mig i gryningen och ingen flåshurtig farsartad entré den här gången.
Hej, tja. Kingen, hur är det?
Du, Hamlet, jag har tider att passa.
Ja, fan, jag med. Jag tänkte att jag skulle dra till Danmark. Jag har alltid velat åka dit. Jag måste packa.
Mm.
Men du, Horatio, så här. Jag känner bara... Jag får sänka garden lite här. Jag har ganska mycket skuldkänslor.
För vad?
Vi retades ju bara i förrådet. Horatio, min älskling, min korpulenta Kramer, Varför var du inte i aulan när jag behövde dig? Vad var du?
Hamlet, jag var där. Jag var i aulan. Jag kunde inte se dig så. Jag kan inte vara medberoende till det här.
Vad hände i aulan egentligen? Hur rådde jag om du nu var där? Jag minns inte hur det slutade.
Oh, alltså, Ophelia...
Varför tog hon livet av sig?
Det var bara ett performance.
Performance?
Ja. Eleverna ringde polisen, men när de hittade henne så var hon vid liv.
Men hon är inte död?
Hon hade fejkat det. Hon dokumenterade det med. Det var också en del av projektet, tydligen.
Performance. Jag ska fan karaktärsmörda er allihop! Men min performancekonst! Era jävlar! Jag ska mörda er från Danmark. Förstår du det? Va? Horatio, jag tror inte du fattar vem jag är. Jag är en lite där kanon.
Ja, jag hade alltid varit lite galen. Men nu blev jag helt jävla galen.
Hamlet, det här går inte. Jag måste gå nu.
Jag är en kulturkanon! Jag kommer att överleva er alla!
Att vara eller inte vara... Kvar i sin psykos, det är frågan. Jag kommer bli den största svenska regissören Danmark någonsin skådat. Jag kommer att dricka 8000 Tuborg. Jag har bara lite att jobba med. Jag måste jobba lite med mig själv.
Ja, men här får du en Tuborg. For the road. En Tuborg guld.
Du, min vän, Får jag läsa en dikt för dig?
Ja, för fan. Jag älskar unga svenska dikter.
Ah, okej. Shall I compare thee to a summer's day? Ophelia är mild och älsklig än. Mina ljuva ord brukar stormen störa. Hjärtat, din fröjd, vad är så kort som den?
Så, nu är det slut?
Ja, nu är det slut. Ett sånt mästerstycke människan är, va?
Du har lyssnat på Hamlet, en nytolkning av William Shakespeares klassiker. Manus, Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso. Regi, Rasmus Lindberg. I rollerna, Adam Paulsson, Shiman Evarani, Albin Grenholm, Gunilla Rör, Mattias Alkberg och Ulf Friberg. Vignettmusik, Little Dragon. Ljuddesign, Kalle Andersson, Bjarne Johansson och Ludvig Jansson. Dramaturg, Magnus Lindman. Producenter, Pernilla Kommes och Linda Jonas. Konstnärligt utvecklingsansvarig, Lola Sackov. Och det här var en produktion från Sveriges Radio Drama. Följ scenen i Sveriges Radio Play och sätt på pushnotiser så missar du inte nästa släpp. Spionanklagelser, påverkansoperationer och mediers egna beredskap.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Lyssna på mediernas panel om säkerhetsbevakning och mediehusens upprustning när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på Sveriges Radio och kanalen heter P1, som du vet. Och det har blivit dags att koppla in nyheterna. Klockan är 1.
I München, Tyskland, sköts en kvinna i 30-årsåldern till döds av polis under kvällen. Det efter att polisen fått larm om att kvinnan attackerat två personer med kniv i en park. Det skriver tidningen Bild. Den misstänkta kvinnan fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. De två personerna som attackerades av kvinnan ska ha fått lättare skador. Och det finns inga uppgifter om motivet till knivattacken. Längre slusstider och dyrare driftskostnader. Det riskerar sjöfarten att råka ut för när Trafikverket tvingas spara 250 miljoner kronor på nya slussbygget i Trollhätte kanal. Vänsterpartisten Louise Jeppsson är ordförande för Västra Götalandsregionens infrastrukturnämnd.
Framförallt så ser vi ju att det finns stora risker för en försämrad funktion av de nya slussarna och risk för sämre konkurrenskraft för våran Vänersjöfart.
Men Trafikverket är nöjda med att ha hittat sätt att spara på.
Ja, det är vi. Vi har hittat 250 miljoner kronor i kostnadsbesparingar.
Det säger Trafikverkets projektchef Mikael Lummedal. Sparförslagen handlar bland annat om att hitta enklare system för tömning och fyllning av vatten i slussarna samt att slopa tekniken för att hantera is. Totalkostnaden för slussarna beräknas landa på drygt 6 miljarder kronor och byggstart planeras år 2028.
Reporter Dino Jasarovic, P4 Väst. Danmark stärker upp sin militära närvaro på Grönland, det skriver Dagens Nyheter. Bland annat ska man börja patrullera ön med stridsflyg. Man ska också stärka upp den maritima närvaron i Arktis med en fregatt. I ett pressmeddelande skriver Grönlands utrikes- och självständighetsminister att den säkerhetspolitiska situationen kräver att försvaret tränar på operationer i och omkring Grönland. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Ska vi göra en puff, sända en ill, en illustration eller en trailer? Och har Avan till programmet Språket kommit än? Ja, så kan det låta när jag och mina kollegor förbereder en arbetsdag på P1-presentation. Nu om några andra ord och uttryck på arbetsplatserna där ute.
Vi är värdedrivna och jobbar agilt. Här är det högt i tak och vi levererar värde. Vad säger du om det, Susanna Karlsson?
Ja, men det låter som saker man har hört på jobbet i olika sammanhang.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om arbetsplatsjargong. Men vad betyder det ens?
Jobb agilt betyder väl att man är anpassningsbar.
Ja.
Och vad hade du mer?
Värdedrivna. Vi är värdedrivna.
Det tror jag ska betyda att man har en värdegrund och man låter den styra verksamheten.
Ja.
Men det tänker jag att det har de flesta verksamheter. Ja. Det är inte så unikt.
Här är det högt i tak.
Här ska man kunna säga vad man vill.
Ja, fast ändå vara värdedrivna. Det får inte vara för högt i tak.
Nej, precis. För då kan man få problem med sina värden.
Mm. Det här var faktiskt från journalisten Fredrik Kullbergs lista de 30 vanligaste företagsflosklerna. Vi ska ju prata om den här typen av språk idag.
Ja, det ska vi göra.
Arbetsplatsspråk?
Ja, arbetsplatslingo, sånt där som vi inte har i hemmet kanske, men som vi möter på arbetsplatsen.
Ja, just det. Och visst kan det uppkomma en del som egna små uttryck och ord på arbetsplatser?
Ja, men det hör ju till i den typen av verksamhet som är arbetsplats. Att man vet varför man är där som regel. Man träffar samma människor varje dag i princip. Man hittar snabba sätt att uttrycka saker som kanske skulle behöva mycket långa utläggningar annars. Man förkortar ord. Kanske bara platsbesparande skäl, tidsbesparande skäl. Men också för att visa att vi är vana vid att ha med varandra att göra.
Just det.
Och vi är en grupp.
Mm.
Så vi förstår varandras språk.
Ett gruppspråk.
Ja, det gör man ju oftast inte medvetet. Men det är ju någonting som grupper gör.
Ja, så är det ju. Nu ska jag outa en av våra direktörer här på Sveriges Radio. Jag ska inte säga vem. Men den personen höll en dragning för alla medarbetare. Och då, det är en kvinna, då pratade hon om peket. Och jag ställde faktiskt en fråga om det. Vad menar du? Och det var så här, man skickade in frågor via text. Så att jag tror inte hon vet att det var jag som ställde frågan. Och då backade hon direkt. Ja, det ska jag inte använda. Det förstår jag att ni inte liksom. Det kändes som det var ett internt språk som ledningen hade.
Mm.
Peket. Och det var, som jag förstod, det de har pekat ut som riktning för företaget.
Själva peket.
Peket. Ja. Då går vi till det här peket. Det var som ett substantiv då, va?
Ja. Alltså om man tänker, vi ska peka ut tre olika riktningar.
Mm,
det här peket.
Ja, exakt så var det.
Ja.
Ja. Det var väl konstigt.
Jag har aldrig hört det förut.
Nej. Jag har inte hört peket sen efter det faktiskt, här på Sveriges Radio.
Det är ju lite lurigt där, men ibland kan det vara en poäng att skilja på jargong och terminologi.
Mm.
Och jargongen, ja, ofta gör den bäst i att inte lämna kontoret, så att säga.
Mm. Håll den där den ska vara.
Ja.
Du, vi har ju lyssnare som har skickat in frågor om just arbetsplatsjargong och olika begrepp från arbetsplatser. Är du redo att dra igång?
Jajamän.
Ja, vi har med oss lyssnaren Frida Lux. Hej Frida!
Hej!
Vad undrar du?
Ja, det är så att jag på senare tid har stött på ordet pragmatiskt ganska mycket i jobbsammanhang och i att man ska jobba som team pragmatiskt och som person söker man pragmatiska arbetare och sådär. Och för mig har det haft en lite negativ klang och jag blev lite förvånad att man söker en pragmatisk person. Men sen så visade det sig att det är inte många med mig som tycker att det har en negativ klang, utan kollegorna jag har pratat med ser det som en bra sak, framförallt då chefer och sånt. Så jag tänkte bara kolla om jag har feltolkat det eller om det har ändrats, själva begreppet eller och historien kring ordet och så.
Mm, vilken bra fråga. Och ja, precis, pragmatisk, man söker en pragmatisk person, det är så du har stött på det, eller?
Jo, och senast idag så var det ett uttryck där man sa att låt oss vara lite pragmatiska här.
Mm. Just det. Men hur, när du säger att du har uppfattat det som negativt, kan du beskriva lite mer om hur du ser på det här ordet?
Ja, alltså jag har förstått att det kan vara effektivt och lösningsorienterat att vara pragmatisk. Att man kommer fram till resultat om man är det. Men att man då hoppa över kanske etiska sidor eller moraliska saker för att man vill bara nå fram till målet. Och det är så jag har trott att det betyder eller det menas med.
Ja, jag förstår. Ja, alltså pragmatism, det är en sorts filosofi eller en sanningsteori från början. Och där vill man liksom vara styrd av sånt som om jag gör en viss sak, då får den vissa effekter. Och att det är de här effekterna man ska titta på och se, ja, bör jag då göra den saken? Och om jag förstår saken rätt så vill man då att det här ska vara väldigt faktaorienterat och inte så känslomässigt orienterat. Och där tänker jag att det som din tolkning där då, att man hoppar över etik och moral, det skulle nog inte de här filosoferna skriva under på, utan det uppfattar jag som att det är nog en del i det maskineriet, så att säga, hur man kommer fram till vad man bör göra och inte bör göra. Men att man plockar ut känslor till exempel ifrån det här, det kan ju också tolkas som att man i dagligt tal hoppar över vissa typer av regelverk eller ser regelverken som lite förhandlingsbara. Vi ska egentligen göra det här enligt 14 olika steg, men låt oss vara lite pragmatiska och hoppa direkt från steg 1 till steg 14.
Mm. Men det kan man ju för sig tolka som lite slarvigt och negativt.
Alltså, ja. Att hoppa över steg, det är, och framförallt hoppa över moralen, det förstår jag absolut att det skulle jag också säga är definitivt negativt. Men det som man nog menar när man använder det här i en väldigt positiv bemärkelse, det är just det här att lösningsorienterad och inte fastnar i problemen, utan tar sig framåt i en problembeskrivning, så att säga.
Men har, som Frida lite inne på då, att alltså det används inom arbetslivet, har det gjort någonting med ordet pragmatisk? Eller har det haft en liten annan innebörd förr? Eller har det fått en förändrad betydelse?
Så det har ju fått en förändrad betydelse i att man liksom gått från ett filosofiskt begrepp till någonting som används i vardagen. Så då går det nästan per definition från att vara